Till och med de som inte tror och går i kyrkan börjar förstå att det som händer nu i världen är lite väl konstigt. Det går jättefort. Och det står i Bibeln så här att Gud, det är Gud som ser till så att han för den här världen mot det slut. Han har bestämt en viss tid för den här världen. När människan får verka på, och så kommer det något som heter Herrens dag. Och då är det bra om man, ja, Jesus i sitt hjärta. För då ska man bli frälst då och få evigt liv. Det är väl underbart. Så nu för alltså Gud den här världen mot sitt bestämda slut. Och så ska en basun ljuda och så ska uppståndelsen från det döda ske, står det då. Jesaja 7, så säger Herren så här att han ska själv ge ett tecken. Jungfrun ska föda en son. Och det där har ju debatterats. Men det är klart att hon måste vara jungfru om Jesus ska vara människosonen, skild så att säga från människor och ren komma till den här jorden. Så han måste ju vara 100% människa och 100% Gud. Annars skulle han aldrig kunna frälsa oss överhuvudtaget. Och då kommer en budbärare från himlen och säger då så här i Lukas 2. Det här är ju julevangeliet då. Var inte förskräktas, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare, det är ju Yeshua eller Jesus, blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och så kommer det. Och detta är tecknet, står det. Vad tror ni han menar? Och han menar ju givetvis det här som står i profeterat om i Jesaja 7. Gud ska ge er ett tecken. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Det var ju det tecknet. Gud skulle skänka oss en son. Och vi vet ju sen i Jesaja 9 och 11 och allt där det profeteras om honom. Han ska vara evig fader och han ska vara underbar i råd och allt det här. Det är han också. Allt det här stämmer på Jesus. Och nu får vi lära känna Gud tack vare Jesus. Vad underbart, va? Att han skänkte sin enfödde son till oss. Det var inte dåligt. Bästa present som människan kunde få. Vi var totalt misslyckade. Men Jesus satt på Oljeberget med sina lärjungar. Står det i Matteus 24. Och när lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade: säg oss när detta ska ske och vad blir tecknet på din återkomst? Parousia, det heter det här mötet, va? Parousia-möte. Och den här tidsålderns slut, vad blir tecknet? Jesus svarade dem: se till så att ingen bedrar er. Många kommer att komma i mitt namn, alltså i Jesu namn, alltså, och säga: jag är Messias. Ja, precis samma tro som vi har, alltså. Han är ju Messias. Och de ska leda många vilse in på en ond väg, betyder det alltså. Bort ifrån den rätta vägen och in på en ond väg. Det är alltså tecknet. Ser vi något avfall idag? Det är ett tidstecken. Det är ett tidstecken. Jesus uppenbarar alltså för oss att tidstecknet, ett av dem, men ett av de största, är ett stort avfall som kommer alltså att ske innan den sista basunens ljud. Som vi då ser då i Uppenbarelseboken 10, när ängeln säger att härefter ska ingen mer tid givas. Utan när den sjunde ängeln blåser i sin basun, det är ju den sista basunerna. Då ska ingen mer tid givas. Kronos, då är tiden slut. Punkt slut. Minuter och sekunder, och då kommer evighet. Förra gången jag undervisade här så undervisade jag från en profetisk dröm. Kommer ni ihåg det? Ni som var här. Jag undervisade alltså om, helt kort då. En liten grupp människor stod och väntade vid ett vägskäl. Vi var tvungna att hitta en väg framåt för att elden var på väg. Vi vet ju vad det var, Guds vrede. Det gick en annan väg lite längre fram som vi tog och kollade upp. Men den vägen ledde fram till en stor grisfarm, eller svinfarm. Och han som var ledare över den här svinfarmen, han var en mycket ond svinaherde. Och den vägen slutade sedan i ett stort stup, i fördärvet. Och då säger ju Jesus att det finns två vägar. Det finns en smal väg och så finns det en bred väg. Det finns en väg för svin och så finns det en väg för bruden. Är ni med? Ja. Och jag visste att när vi var borta och kollade här i anden och den här vägen, då visste jag att de här som är här fångade under den här grisherden eller svinaherden, har inte en chans att komma undan elden. Och sen går vi snabbt tillbaka igen. Och då kom det från himlen en röst som sa: ser ni inte vägen? Den urgamla vägen, säger den röst från himlen. Och helt plötsligt så kunde vi se att, att det fanns en väg där. Det var alltså omöjligt med vårt förstånd att kunna räkna ut vägen. Så Gud var tvungen att uppenbara vägen. Han lyste liksom upp vägen. Och det här, den här vägen, den kommer jag leda ut ur världen sen, ur den här tidsåldern och in i nästa. Det är alltså frälsningen med andra ord. Det finns ju många konstiga läror idag. Bland annat så säger man då inom den så kallade trosrörelsen att Adam var i klass, Guds klass i Eden. Han förlorade sin auktoritet över jorden men tog den tillbaka, menar man då, i Kristus. Och nu ska vi synnerligen, alltså, sätta upp riket på jorden. Det här kallas även för kingdom now-teologin. Alltså, den är ju totalt fel. För Jesus sa att riket kan du inte ens se, men det finns inom er. Eller hur? Ja. Låt oss nu vara fullständigt på det klara med att människan aldrig var fullkomlig i Eden. För det hade ju inte behövts någon prövning. Och det hade ju inte behövts någon prövning överhuvudtaget om något livets träd, om hon var i klass med Gud redan. Eller? Nej, precis. Och det här kör man ju med då inom New Age, att du behöver bara upptäcka genom kunskap att det finns i dig, att Gud redan finns i dig, alltså. Att det redan finns ljus i dig. Du behöver bara connecta det här då med den här, ja, som har gått förlorat en gång, och så, ja, blir återupprättad liksom. Det blir unity eller enhet med Gud. Det är ju fullständigt falskt det också. Ni ser vad han håller på. Det är hans, alltså att förvilla oss på alla sätt, det är ju djävulens största. Det är så han kommer liksom. Det här med massa synd och det går vi knappast på, va? De här grova sakerna. Men när han kommer så här och förväxlar teologin så att vi ska tänka lite annorlunda, då bär det ju bort från vägen. Det är livsfarligt. Men det är ju sant att när vi kommer till tro på Jesus, så flyttar han ju in i våra hjärtan. Det är ju fullständigt sant. Men vi blir ju inte Kristus för det. Han blir Gud. Han blir kungen i mitt hjärta. Han blir riket, flyttar in. Och när vi pratar om riket pratar vi om kungen. Det är ju liksom helt automatiskt. Kungen flyttar in. Och jag får hans glädje, hans rättfärdighet och hans frid. Romarbrevet, står det där. Och Jesus säger ju själv att han är det eviga livet. När vi äter det bröd, alltså den mat som han ger, så får du det eviga livet strömmande inom dig. Det här är viktigt att vi förstår det här, så att vi inte blir bedragna på den här punkten. För om vi på något sätt kunde besitta de här egenskaperna som han hade, då hade vi inte behövt någon frälsare överhuvudtaget. Då hade Jesus inte behövt dö på något kors. Men nu kom Jesus till jorden för att vara medlare. Vet ni vad medlare är? Det är en medlare som ska föra ihop två parter. Därför var han tvungen att vara 100% människa och 100% Gud. För att han kom som Guds son för att representera Gud. Men sen kallas han ju också för något annat. Han kallas för människosonen. Och då representerar han oss inför Gud. Vad härligt, va? Alltså, Jesus blir ju så god. Så underbar. Han representerar alltså dig. Va? Den första Adam representerade hela människosläkten när han föll i synd. Och det vet vi ju vad som har hänt sen dess, va? Men den andra Adam, som Paulus kallar honom, han representerade både Gud och människa. Och sen gav han sitt liv och dog på Golgata. Och sen uppstod han igen. Och nu är han både Guds son och människosonen. Han har uppstått, och i de här så förenar han människa och Gud, står det ju. Och han representerar oss. Och det står ju om det här i brevbrevet. En sån överstepräst behövde vi. En som var helt ren utan synd och som kan stå inför fadern, och så talar han ut ditt namn. Det står ju att ditt namn är skriven i hans händer, va? Och så säger han, nu har han problem här, men nu, Jesus, ger du mig nåd. Det står ju, när synderna överflödar så kommer nåden ännu mer. Va? Ja, vem behöver inte nåd? Dagligen, va? Det är nåd att man inte har fallit så många gånger. Det är nåd att man står upp. Det är nåd allting. Så står det i första Samuelsboken då. Om en människa syndar mot en annan människa. Det står i 2:25 om du vill ha reda på vart det står då. Kan Gud medla för henne? Men om en människa syndar mot Herren, vem kan då medla för henne? Men de lyssnade inte till sin far, till Herren ville döda dem. Det var ju alltså Elis söner och de här som levde rövare i Guds hus. Mm. Alltså, vem kan representera båda parter? Och här finns det ju evangeliet gömt. Jo, det kan bara en göra, va? Det är Jesus. Nu ska vi titta på några namn han har. Namn är ju hur någon är. Det är samma sak som härlighet, va? Guds härlighet är ju hur någon är. Kunskap om Gud, då får vi ju uppenbara att han ser härlighet. Jag gillar inte släkttavlor egentligen, men det finns några släkttavlor som är fantastiska. Du hittar den ena i Matteus 1. Där står det: detta är berättelsen om Jesus Kristus, Messias alltså. Han är Davids son och Abrahams son, står det. Det är viktigt det här. Messias kommer alltså ur Davids säd. Ja, han är född i Betlehem. Och Messias kommer också ur Abrahams säd. Ja, det är också viktigt för profetiernas uppfyllelse det här. Och sen finns det två andra släkttavlor som representerar det här med människosonen och Guds son. Och då finner du i Lukas 3:38 så finner du titlarna Guds son och Adams son. Så nu är allt i ordning. Och ska vi gå till en annan släkttavla medan vi håller på också? Ska vi gå till första Mosebok 5? Då ska vi prata lite hebreiska här. Där ligger det, finns det 10 namn nämligen. Och de är Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek och Noah. Ja, det är intressant. Särskilt när du översätter de här till svenska exempelvis. Får du hela evangeliet. Då blir det så här. Nu översätter jag rätt från hebreiskan till svenskan då. Människan är beskärd att bli dödlig och svag och ägande sorg och bedrövelse. Men den välsignade guden skall själv stiga ner, han den invigde läraren. Hans död skall skänka henne både tröst och vila. Undrar hur många nollor du får sätta efter ettan om det här skulle vara en slump, fattar ni? Det går inte ens att räkna. Här har du hela evangeliet. Messias ska alltså stiga ner. Gud själv kommer som en invigde läraren. Och det är precis vad Messias är, den invigde läraren. Han är smord. Han kom för att dö på korset för att skänka oss tröst och vila. Och ni vet att den helige ande kallas ju för tröstaren eller hjälparen. Vi kan genom honom ta oss ur Adam och in i en ny människa som kallas för Kristus. Är ni med? Adam räknar inte Gud med längre om du är frälst, utan han ser bara Kristus i dig. Och det är jag väldigt glad för. För det handlar nämligen om juridik det här. Det handlar om en åklagare. Det handlar om en domare. Och det handlar om en som sitter åklagad eller anklagad. Och sen handlar det om en advokat. Och du kanske förstår vem du är. Du sitter där och ja, sen är det en kamp mellan åklagaren och advokaten. Advokaten är Jesus, säger Bibeln, va? Åklagaren är djävulen. Men så har du Gud då. Det är ju, han är lite jävisk, men det är ju fader till advokaten. Snacka om att vi blir frikända. Ja, härligt. Han står på våran sida nämligen. Ja, det finns många bilder av Jesus då. En har du här. Paulus uppenbarar som kvinnan och mannen. Det här är intressant. För det är nämligen så här att i Efesierbrevet 5, 25-33 skriver Paulus om en stor hemlighet som han har fått uppenbara. Här ser han att Adam, alltså Adam och bruden, då, eller Adam och Eva här, är en bild på församlingen och Kristus, skriver han då. Och då går vi till första Mosebok 2 och 18, där det står om det här. Så i Kristus Jesus är alla ett. får du säga vad du vill, men det säger Bibeln. Här är vi alla ett. Men utanför Kristus är vi tydligen inte ett. För det råder världen, och världen på grekiska betyder en uppgjord ordning. Där är det pyramid. Men i Kristus är det inte pyramid, där är alla ett. Är du med? Så vad ni än lyssnar till, pröva det. Första Mosebok 2:18. Herren sa det. Det är inte gott, det är tov på hebreiska, för mannen att vara ensam, separerad. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Kom ihåg nu vad Jesus gör när han dör på korset. Va? Ur hans sida tas någon. Vi kan se här att ordet tov, som betyder gott, används i gemenskap i motsats till separation, som då måste vara ont. Separation är ont och gemenskap med Gud är gott. Då förstår vi snart vad onda gärningar är och goda gärningar. Onda gärningar är gärningar som inte har med Gud att göra, som inte han har fått petat på. Goda gärningar är någonting som han först har tagit initiativ till. Ja. Och första gången det här ordet gott eller tov används i Bibeln, så handlar det om ljuset. Så nästa, alltså i fortsättningen sen, så kan man ju fatta då vad han menar med gott. Och han gjorde, och det var gott, ja, vad står det i Kolosserbrevet? Allt är skapat genom honom, till honom. Fattar ni skapelseberättelsens bild då? Ja, genom Jesus, då måste ju Jesus vara ljuset. Jajamän, jag är världens ljus, säger Jesus. Men vad konstigt, ska vi läsa en annan sak då? Hur kan ljuset finnas innan månen och solen blev till? Ja, men nu fattar ni ju. Det måste ju vara Jesus som är i det ljuset. Ja, vi är ju skapade Kristus Jesus redan innan tiden fanns. Ja, då finns det ju en möjlighet. Ja, det står ju här. Första Mosebok 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ja, det var hebreiska, förlåt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden blev öde och tom, och mörker var över djupet. Tomhetens välde var Romarbrevet 8. Guds ande svävade över vattnet, och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott. Gemenskap. Gemenskap. Gud har en plan. Och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade natt. Ljusets barn och nattens barn. Vad tror ni Paulus fick det ifrån? Ni är dagens barn, inte nattens barn. Ser ni? Så därför är ju ljuset Kristus då, är klart. Och det vart afton och det vart morgon. Det var den första dagen. Ja, men sen då månen och det här då. Sen kom ju månen och det här. De har jag ju satt på himlen för att visa tid. Men vad skapar han här då som är tidlöst? Ja, han skapar något som heter Guds rike, eller i Kristus. Eller hur? Vi tillhör inte den skapelse som nu är, säger Paulus. Det är ju här han skapar om dig när du kommer till tro. Han plockar dig ut ur det sammanhanget och sätter in dig i evigheten med honom. Här räknas inte din tid sen. Det är lite djupt det här, men du förstår vad jag menar, va? Det är förebilder här. Han räknar inte dig din synd. För du är tagen ur Adam och tiden. Och du är insatt här i ljuset. Halleluja, du är frikänd. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Han som är mitt ljus. Kristus som är mitt ljus. Kristus som är mitt liv. Ja. Och här har du förresten bilden när Jesus kommer sen i Jesaja 40. När Johannes Döparen profeterar, då har du hela den här bilden. Fågelvingar, va? Anden kommer över Jesus som en duva. Och allt det här. Vi hinner inte ta det nu, men vi kan ta det en annan gång. I Borås kanske vi kan fingra lite på det här. Jesus sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Ljuset står för gemenskap med Gud, och det är liv, va? Mörkret står för separation från Gud, och det är död. Är det inte intressant då att Jesus i Johannes 3 börjar tala om domen? Detta är domen. Ljuset kom. Men vad gjorde människorna då? Antingen kom man till honom och trodde, eller också vek man undan för man hade onda gärningar. Vad var nu det? Man hade gärningar som inte han hade med att göra. Man kanske hade egna visioner och egna planer. Då vill man gärna inte komma till Gud, för då rasar han nästan ihop. Är ni med? Det gör han ju sen ändå, men jag menar. Därför är det bra med ett riktigt ras ibland. När det egna får rasa ihop och man står där naken och så här, men vet vad jag menar? Avklädd inför honom och säger, här har du mig, jag har inget att berömma mig av. Så i begynnelsen här, man kan också säga så här, i begynnaren kan du också översätta det. Vi vet att det också är sant, va? I begynnaren skapade Gud himmel och jord. Alltså i Kristus skapar han allt. Och allt är skapat för honom, genom honom och till honom. Till honom, du skapar till honom. Ja. Sen kommer vi då in på slutet här då. När den här tiden ska ta slut, då finns det ju bara en grej kvar, och det är ju det här han skapar i början då. Guds rike. I ljuset. Det är ju där vi har vår arvedel, säger Paulus. Den arvedel som ni har i ljuset. Vilket ljus? Ja, det här är ju det han skapar innan, Guds rike. Mm. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alltså vilddjuret. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok, som tillhör lammet som är slaktad innan världens begynnelse. Ja, när då? Ja, det var ju det här som hände, va? Hallå, grabbar. Och alla som tillber vilddjurets namn tillber ju också hans tankesätt. Eller vad ska vi kalla det för? Visioner. Du vet, man kan göra sig ett med något. Det står att vi kan göra oss ett med skökan till exempel. Och det gör vi ju genom att anamma. Och vi säger att skökan här i Bibeln är ju en bild på ett avfallet religiöst system. Om vi tycker likadant och håller med, då blir vi ett, kan man säga, va? Nu ska vi se här då. Och då står det ju då i Uppenbarelseboken att alla som tillber detta kommer att sätta på sig ett märke på pannan eller handen. Och det symboliserar ju hur du tänker och hur du handlar i Bibeln. Om man nu ska gå efter Bibeln. Sen är det ju så här att ett märke kan ju ske genom ganska fort. För tekniken finns ju att sätta där. Jag menar, vi har ju problem med kontanter. Du kan ju snart inte sätta in pengar på banken utan att de frågar dig, var har du fått dem ifrån? Par hundra, så ja. Alla som tillber fadern och sonen, säger Bibeln, har också namn skriven. De har ju faderns och sonens namn skriven på sina pannor, står det. Så det blir liksom två läger här, va. Svinaherden får ett gäng, och så får Jesus Kristus ett gäng. Det är två vägar, det är bruden, och så är det den här världens system. Nu ska vi se något intressant. Irvin Baxter, en pastor från Amerika, han säger att huvuden och horn i Bibeln står för riken, kungar och dess uppgång och fall genom historien. Det tror jag är sant, för det stämmer ganska bra med allt vi läser om sen i Daniel 7 och allt. Och då, skulle det vara rätt, då får vi uttydningen på vad som står i Uppenbarelseboken 17 och 8. Nu ska jag lägga märke till en sak här. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden för att sedan gå i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens begynnelse, de ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var, inte är, men skall komma. Ja, ska vi ta den här tolkningen då, så blir det ju så här. Ja, då ska vi titta efter ett vilddjur som har två horn eller två huvuden då. Om man ska tolka det här rätt. Eller? Om Baxters tolkning stämmer, så ska det komma upp ett vilddjur som har två huvuden eller två horn. Det har varit, är inte nu, men kommer att komma. Två horn. Ja. Och det är ju precis vad Uppenbarelseboken 13 säger att det ska ha. Det märker du att när du läser Uppenbarelseboken 13, så står det så här. 13 och 11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm och talade som en drake. Eller en jättestor orm, kan det vara på grekiska också. Två horn. Eller två huvuden. Eller hur? Ja. Ett annat vilddjur här betyder inte ett helt annat, utan här står det allos på grekiska, och det betyder ett vilddjur, alltså ett av exakt samma karaktär och härkomst. Och vi vet vem som gav makten till det första vilddjuret, va? Satan, ormen. Vem ger då makten till det andra, om det står det ordet där? Ja, och det förklarar han ju sen. Det är ju Satan det också. Eller ormen som föder fram ett religiöst vilddjur också. Ja, då kommer vi till nästa dröm. När Gud ger mig såna här profetiska drömmar, då brukar han ge två stycken drömmar. De är betyder samma sak, men de kan liksom innehålla lite annorlunda saker. Det gör han, jag ska förklara varför han gör det. Nu får ni gå tillbaka och lyssna till den här svinherdedrömmen först, som jag berättade lite om. Så kommer den andra då, eller den första rättare sagt. Elvor och jag står utanför ett hus. Det kommer emot oss självlysande ormar. De ser jättesnälla ut först, men sen blir de arga och hugger. Och de försöker komma åt ögonen först och främst. Så säger Gud så här. Jag ska visa dig vart de kommer ifrån. Sen ser jag två ljusa händer som viker undan massa gräs. Och sen får jag tränga in i mörkret. Och så ser jag en jättestor orm. Vi skulle kunna lika gärna säga jättestor rake, för det är samma sak. Och han föder ut ungar, ormungar. Vad säger Jesus som fariserna? Huggorms yngel. Ja. Det är inte undra på att de blir arga. För har de kallat husets herre för Belzebul, vad ska du då kalla hans husfolk? Stämmer det, va? Och ormen föder ungar. Det var ingen rolig dröm direkt. Utan det var bland det äckligaste jag har sett i hela mitt liv. Så jag säger. Det bara spruta ut ormungar ur den här jätteormen. Men sen slutar han plötsligt att föda ormar, för det kom fram en sista orm. Och den ormen är samma sak som svinaherden som var ond. Den ormen som kom ut hade två huvuden. Och han var fruktansvärd ond. Och han tittade på mig precis så här, ungefär, jag ska döda dig. Sen kommer det ner en lampa ifrån himlen. Och samma sak som rösten från himlen i andra drömmen, va? Och så lystes det upp en smal väg. Samma sak som den här vägen vi inte kunde se i den andra drömmen. Och vi börjar gå på den här vägen, och jag visste att vi kan inte gå utanför vägen, för då hugger ormarna. Jag var tvungen att gå ledd av den helige ande på den här smala vägen. Men sen efter ett tag på den här vägen så kommer morgonen. Halleluja. Och samma sak som att komma ur världen i den andra, va? Jesus tillkommelse. En ny tidsålder bryter fram. Morgonen kommer. Vet du varför jag drömmer det här två gånger? För det är också bibliskt. Farao fick två olika drömmar, men de betydde samma sak. Och så säger Josef så här till farao. Att farao har haft drömmen två gånger, det betyder att detta är fast bestämt av Gud. Och han kommer att låta dig ske med hast. Och detta är exakt samma ord som används när du översätter det till grekiskan. Vad han säger till i uppenbarelseboken till Johannes. Att det kommer att ske med hast. Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus för att visa vad som kommer att ske med hast. Vi får lite ledtrådar i Bibeln som visar vem den här onde herden är. Troligen en av herden. Troligen i alla fall. Jag ska inte säga att han är det, men troligen. Så ska vi få se vem den här herden är. Den här svinaherden eller den här ormen med två huvuden. En av herdens uppgifter, det är att visa vägen för fåren, eller hur? En herde, han går ju före och bereder väg och visar väg. Så det måste vara Jesus, han är ju den gode herden. Den gode herden, ja. Men då måste ju den falske profeten vara en falsk vägvisare, eller hur? En falsk profet ska ju dyka upp, står det i uppenbarelseboken. Det är ju en falsk vägvisare, alltså. En profet är den som går före och lyser upp en väg. Och hur gjorde Johannes? Jo, Johannes gick ju före för att visa dem rättfärdighetens väg. Han undervisar också. Du ska ge mitt folk kunskap om vägen. Så att de kan vandra på den, är klart. Jag tror att uppenbarelseboken visar på att den falske profeten kommer att komma från en stad som är grundat på 7 kullar. Tror jag. Vet du vad ordet Vatikanen betyder på latin? Översatt nu från en engelsk sida. En andlig orm som tillbeds som gud. Ja, det är ju intressant, va? Särskilt med den drömmen. Sen var det väl så att Israels vandring i öknen är en bild för på vad som ska hända församlingen i ändens tid. Det står ju så i första Korinthierbrevet 10. Ja, gjorde inte Jesus, eller gjorde inte Mose, heter det, en kopparorm och satte upp på en stång? Och det säger ju Jesus att det symboliserar ju korsfästelse. Ja. Men så tog ju folket sen ormen och tillbad som gud. Ser ni bilden? En kristendom som nästan exakt ser ut som den första, men har inget liv. Börja säga mer. Krucifix, va? Bild på det. Sen älskar jag den här bilden. För det talar också om ljuset. Herrens ord kom till mig, sa Jeremia. Innan jag formade dig i moderslivet utvalde jag dig. Innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. När gjorde han det? Det gjorde han ju den där stunden, ni vet, som jag berättade om. Var det ljus. Sen kom månen och solen. Han skapade något som heter i Kristus, Guds rike. Han har alltså en plan för dig, min kära vän. Det han har bestämt redan innan tidens början vad du ska bli. När jag kom till Linnéhuset, blev fri från narkotika, då kommer en pastor, sätter sig ner. När han börjar tala i tungor så kände jag bara en stor ström genom kroppen. Vet vad han säger? Mitt älskade barn Abraham räknade som rättfärdig, för han trodde Herren sin Gud. Jag har redan bestämt om dig vad du ska bli. Ja, det är ju precis vad han har gjort. För var och en. Var och en. Han har en plan för var och en i Kristus. Ni är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Eller hur? Sen fick jag något i morse som jag inte har sett förut. Men vad bra att du läste de här verserna. Det är exakt samma verser som Malin läste här. Då ska vi ta och läsa dem. Jag tror de är väldigt profetiskt. Det där. När det kommer två gånger så brukar det vara till någon speciellt. Han skulle dra iväg till krukmakaren, va? Jeremia. Jeremia 18:1. Detta är ett ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Och han började då om begynnaren. Och han började om begynnaren. Kristus, va? I Kristus. Och gjorde av ledandet ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Jag älskar det här ordet nu. Det ordet som används här, misslyckades i hans hand, betyder inte att Gud misslyckades, men att materialet blev totalt korrumperat, betyder ordet. Det är exakt samma ord som används när världen fylldes av våld innan Noas tid, innan floden kom. Det handlar alltså om att vara i Adam, va? Ser ni bilden? Men nu så tar han leret igen och så lägger han det på drejskivan, och nu är vi i Kristus, och nu ska han forma fram det han har tänkt i ditt liv. Vilken tröst! Va? Det är precis det det betyder. Ja, då tar jag det igen nu. Nu du har misslyckats sådant med ditt gamla liv. Och så lägger jag dig på nytt på den här drejskivan. Och så ska jag forma fram det jag har tänkt att du ska bli. Och redan då så börjar Herren. Jag fattar ni, han började tala om att jag skulle undervisa. Jag fattar ju ingenting. Jag undervisar, är inte klokt, tänkte jag. Va? Men det finns i oss någonting som bara ska liksom komma fram och blomma ut. För det är den helige ande som gör det. Så det är väl ganska klart då att vi inte var i Guds klass i Eden. Eller hur? Vi var alltså totalt oformbara. Men i Kristus så kan han börja om i våra liv igen. Vad glad jag är för det. Vi får en chans till i begynnaren. Han flyttar oss ur Adam innan tiden börjar. Och in i ljuset. Och där kan allt, där är allt möjligt. Ty med Gud är allt möjligt. Och det står att Gud är ljus, va? Ty med Gud är allt möjligt. Och så skriver han ju därför Paulus. Jag ska sluta med det här då. I andra Korinthierbrevet 5:17 så står det så här. Alltså. Om någon är i Kristus. Eller han i dig. Så är han en ny skapelse. Då står det kainos som betyder kvalitativt ny. Och det är ju det att Kristus har flyttat in i ditt hjärta. Och bor där. Ja. Och nu är det gamla förbi. Jag har den gamla degklumpen den har slängt någonstans. Nu sätter han en ny där. Det är Kristus som bestämmer. Se, det nya har kommit. Det nya kvalitativa har kommit. Det är Kristus i dig. Vårt hopp. Ja. Tack Herre att vi får upphöja ditt namn och förklara vem du är, Herre. För det är det som förvandlar oss. Tack att det finns en framkomlig väg, Herre, även om det ser stängt ut. Och jag tackar dig att du har lovat att ge oss nycklarna att öppna dörrar med, Herre. Och du är den som går före oss och du är den som går efter oss. Och du är den som välsignar oss i allt vad vi företar oss. Herre, låt de här orden gå in i våra hjärtan och liv. I Jesu namn. Amen.